Jag hade lovat att läsa bibeltexten och det höll jag på att glömma bort. Då är det från Daniel 1. Där står det så här. Ni kan ju ta upp Daniel 1 i era mobiler om ni vill. Det finns inte på PowerPoint. Om det är någon som vill ha bibeltexten på farsi eller arabiska så ligger det längst ner där. Så då kan ni hämta det om ni vill läsa på det språket istället. Under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och belägrade Jerusalem. Herren gav Jojakim, kungen av Juda, i hans våld och även en del av tempelkärlen i Guds hus. Nebukadnessar tog med sig kärlen till Kinar och förde dem till sin Guds skattkammare. En dag gav kung Nebukadnessar i uppdrag åt Asfenas, sin överste kammarherre, att välja ut några israelitiska prinsar och ädlingar. Unga män utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka, väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. De skulle få undervisa i kaldernas litteratur och språk. Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. De skulle utbildas i 3 år och därefter träda i kungens tjänst. Bland dessa befann sig Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, alla från Juda. Överste kammarherren gav dem nya namn. Daniel fick heta Beltesassar, Hanania kallades Shadrak, Mishael, Mesak och Azaria Avednego. Daniel var emellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Därför anhöll han hos överste kammarherren att slippa det orena. Och Gud lät Daniel möta välvilja och förståelse hos överste kammarherren. Men han sa, jag är rädd att min herre och konung som har bestämt vad ni ska äta och dricka kan tycka att ni inte ser lika friska ut som de andra unga männen. Och då har ni satt mitt liv på spel. Daniel vädjade då till den mannen som överstekammaren hade satt till att ha uppsikt över honom själv och över Hanania, Mishael och Azaria. Gör ett försök med oss i 10 dagar, herre. Låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka. Jämför oss sedan med de unga männen som har ätit av kungens mat och behandla oss efter vad du får se. Han samtyckte till deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. När de 10 dagarna hade gått såg de bättre och mer välnärda ut än de andra unga männen. De fick sin mat från kungens bord. Deras övervakare lät dem då slippa kungens mat och dryck och istället gav han dem grönsaker att äta. Gud hade gett de 4 unga männen kunskap och insikt i skrifter och vishet av alla slag. Och Daniel förstod sig på allt vad syner och drömmar heter. När den tiden var inne som kungen själv hade bestämt fördes de av överste kammarherren inför Nebukadnessar. Och då kungen talade med dem fann han att ingen kunde mäta sig med Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Och så trädde de i kungens tjänst. Och varje gång han frågade dem till råds om något som krävde kunskap och insikt fann han dem 10 gånger visare än alla spåmän och besvärjare i hela riket. Daniel var kvar ända till Kyros första regeringsår. Amen.
Tack så mycket, Lina. Jag har blivit förkyld. Så därför vill jag spara rösten lite. Tack för den kärlek vi också upplever när vi kommer in här i Johanneskyrkan. Vi översväldigas av goda tillrop och snygga människor. Om man fördjupar sig nu i Daniel och hans medkamraters liv så märker man 2 saker. Det är att de är med om väldigt dramatiska händelser av 2 helt olika slag som påverkar dem i grunden. Först kommer den stora katastrofen. Jag hoppas att Lina tog upp det förra söndagen. Och vi såg det också i inledningen av de här verserna att Babylonien, det ogudaktiga väldet, anfaller Guds Israel och krossar dem. Den stora katastrofen drabbar dem. För allt de trott var säkert och stabilt och oövervinneligt bokstavligen krossas framför deras ögon. Allt det som deras liv och deras tro vilat så tryggt och stabilt på upphör med ens att fungera. Och ingen människa är en ö. Ingens tro klarar av att överleva utan traditioner, yttre strukturer, gemenskap och en hållbar sann teologi. Men för Daniel och hans vänner så verkar allt detta ett nu gå i 1000 bitar. Vad gör man då? Hela tillvaron rycks ju undan för dem. Allt det som de har vilat hela sin livstyngd emot krasar. Men sen sker den andra stora omvälvningen på en väldigt kort tid. Och det är det stora erbjudandet. Nu var det ingen katastrof, nu kom det stora erbjudandet. Alltså Daniels framtid och hans karriärplaner hade ju i och med Jerusalems fall kommit till vägs ände. Men så plötsligt öppnas ju en enastående möjlighet. Erbjudandet om elitutbildning som skulle leda till topppositioner i världens supermakt. Vad säger ni om det? Först är man med om den här gigantiska katastrofen. Och bara känner sig, shit, vad händer nu? Vart tar vi vägen? Nu är livet över. Och så kommer det här erbjudandet. Man kan ju höra när headhunten Aspenas smicker. Som bara tränger in i själen på de unga männen. Han sa så här, du kommer från en fin familj. Du är snygg. Du är smart. Du är kompetent. Du är driven. Du är ambitiös. Vi kan erbjuda dig världens bästa utbildning och jobb. Vad säger du? Vad säger ni? Ja. Du är snygg. Det kallar de mig på IKEA i Malmö också. Snyggemange, säger de. Jag vill bara säga det. Så att det också kom ut i eten och på podcasten här. Jag kallas Mange. Det är visst skånskt. Ja, jag har aldrig kallats Mange hela mitt liv. Hela min identitet är rubbad. Alltså vi tänker nog en aning oskuldsfullt att när livet går i kras, det är då som vår tro utmanas och riskerar att gå under. Men jag vill säga så här, det är nog mer sant att det är det andra scenariot som skördat flest offer under historiens gång. För när katastrofen inträffar, jag vill inte relativisera den eller banalisera den, för den har skördat offer. Men många gånger när den stora katastrofen inträder så är det oftast en öppning för oss att fundera på, vad är jag på väg? Vad är det som händer? Vad är det som är viktigt? Och många gånger kastar vi oss mot Gud mycket mer i nöden än i framgången. Och det är i alla tider, i alla situationer, i alla livsomständigheter så finns starka makter och krafter som vill forma oss och prägla oss och definiera oss. De har ett intresse av att göra oss till sina egna och forma oss efter sin avbild. Och det tydligaste exemplet är ju de här marknadskrafterna som ingen vet riktigt vad de är, men som totalt ändå dominerar och präglar och infiltrerar vår vardag och vårt liv. Alltså de vill ju fånga oss, forma oss och suga ut så mycket som möjligt av oss tills våra tillgångar är slut, alltså när vi är döda. De vill knyta oss till sig själva, få oss att bli lojala och trogna dem. Och alla människor utan undantag tillber, formas och präglas av något. Alltså alla människor är tillbedjare. Alla människor står under någon eller några makters inflytande och formas och präglas. Du kan inte säga, inte jag. Det spelar ingen roll om du sätter dig liksom i hyckling i något hus i skogen. Och tror att du kan fly undan makterna. För där finns Ica, eller vad det var. Och formar dig, Kalle. Ja? Du ser på deras reklam. Du vill ju bli som Stig. Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kollar inte på tv. Så frågan vi beställer oss i relation till dagens text är ju vad och vem präglar oss och vilken slags människa vill vi bli? Vem vill vi lyda, tjäna och tillbe? En annan rubrik skulle kunna vara, hur överlever man som en sann, trogen, genuin kristen när livet kraschar eller när livet går alldeles för bra? Oavsett om det blåser motvind eller medvind så behöver vi ha förankringspunkter så att vi inte blåser bort eller kommer ur kurs. Och dagens text ger oss 3 sådana, eller hur? Det är alltid 3 förankringspunkter. Det är lite ologiskt om man har en båt, men man kanske ska ha, eller ska man ha det, Roger? Räcker det med 3? Du vet inte. Din båt bara. Ja, ja. Det första och kanske starkaste ankaret eller förankringspunkten som möter oss i dagens text, det är tron på Guds suveränitet och trofasthet. Jag vet inte om ni har märkt till det. Det var en lång text. Den stod så här. Under kung Joakims 3:e regeringsår i Juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och belägrade Jerusalem. Herren gav Joakim, kungen av Juda, i hans våld. Gud vill inte allt som sker. Men Gud har en liten egenskap som nog måste vara rätt tråkig ändå. Han blir aldrig överraskad. Han kan inte bli överraskad. Och det här är trösterikt för oss. Alltså Gud kan aldrig bli överraskad av ditt syndafall. Du kan aldrig komma så här bara inför Gud bara. Åh. Vi kan ju bli överraskade av vårt eget syndafall, eller hur? Vi tror ju så gott om oss själva ibland. Bara. Så bara, hur kunde jag hamna i den här situationen? Men Gud kommer aldrig bara, det såg jag inte komma. Gud kan inte bli överraskad. Gud ligger inte bakom allt i tillvaron, men han vakar över sitt folk. Så historiens öde och vår framtid hänger inte på slumpen eller ödet, utan den vilar i Guds hand. Alltså sanningen om Guds suveränitet och Guds allmakt är bokstavligt talat ett mysterium. Ett mysterium som vi får vila hela vår livstyngd emot. Ett mysterium kan man inte bryta ner i matematiska formler eller göra schematiska program omkring. Ett mysterium syftar till att väcka vår tillbedjan, vår tacksamhet och ge oss frid och ödmjuka. Gud är större. Ja, men jag begriper inte. Nej, det är för att du inte är Gud. Jag vet inte om någon som har sagt det till dig på senaste tiden, men så är det. Jesus säger i Matteus 28 så här: åt mig har getts all makt, all auktoritet i himmel och på jord. Gå därför ut. Då tänker man, om jag hade stått där bland lärjungarna, va? Har du fått all makt nu? Och vi ska gå ut och göra ditt uppdrag. Det här blir en easy walk in the park. En lätt promenad i trädgården. Tänkte att Anders också ska hänga med här, så får jag översätta till dig. Men vad händer sen då? När Jesus sagt så, gå ut i hela världen, för jag har all makt. Då fängslas Jakob och avrättas. Petrus fängslas men blir räddad och får fly från Israel. Och Paulus och alla hans problem behöver vi inte nämna. Vad innebär det när Jesus säger, åt mig har getts all makt? Varför drabbas då de troende av så mycket svårigheter, av så mycket förföljelse och av motgångar och som till synes nederlag? Hallå? Jag sa hallå. Då ska ni säga hallå. Ja. Jesu allmakt innebär detta. 3 saker. Evangeliet kan inte stoppas. Det är bara att se på historiens gång. Alltså vi har en grupp på ett par hundra människor i ett litet avlägsen avkrok som heter Palestina eller Israel. Och vi har världens alltså absolut häftigaste supermakt. Vem är det som vinner? Det är evangeliet. För evangeliet kommer till by, till by, till stad och över hela den dåtida kända världen. Och till och med så kommer det till jordens yttersta gräns, vilket är Linköping. Märker ni? Gå därför ut, för jag har all makt. Det går inte att stoppa evangeliets framgång. Och det andra är att Guds ord återvänder inte fåfängt. Gud står vid sina löften. Och det tredje, Guds löfte till dig och mig kan inte annulleras. Det finns ingen makt, ingen kraft, ingen president, ingen ideologi som kan annullera Guds löfte till dig. För Gud är suverän. Och vad är Guds löfte till dig? Jo, det är detta. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Det är nästan värt ett litet halleluja. Det är därför som när katastrofen kommer, när hela Jerusalem läggs i ruiner och man fattar ingenting, så tack vare Guds suveränitet så kan vad som än sker i vårt liv leda fram till och användas av Gud till att prägla hans bild i oss. Så Daniel under sin här omorienteringsfasen, för jag tror inte han hade det klart för sig från början, utan han fick hålla på och grunda och reflektera och samtala. Vad är det som händer? Hur ska vi förstå? Så fick han syn på Guds suveränitet. Och detta gav honom mod och beslutsamhet att vara trogen Gud i nöd och i lust. Och i den här processen så ska vi hoppas att jag får upp den sen också. Underbart med teknik. Bara blir en grå sida helt plötsligt. Ingenting annat, bara grått. Som i min själ. Något annat som de upptäcker om Gud. Inte bara att han är suverän, utan han är långmodig. Han är nådefull. Han är trofast och han är allestädes närvarande. Alltså Gud hade varnat Israels folk för just den här katastrofen som skulle komma. Vet ni hur länge sedan det var han började prata om det här med Israels folk? Att om de lierar sig med de destruktiva makterna så kommer de gå under. Vet ni, han började varna dem 1000 år sedan. Alltså i relation till Daniels tidräkning. 1000 år innan började han säga, om ni vänder mig i ryggen, om ni börjar tillbe dessa destruktiva makter, då kommer detta att ske. Och hade jag varit Gud och sett hur snabbt Israels folk vände honom ryggen och började tillbe de destruktiva makterna, då hade jag ju bara, nu är måttet rågat. En gång får ni på det, två gånger, tre gånger kanske. Men Gud är långmodig och stor i mildhet och vill inte folkets undergång. Utan han skickar profeter och frälsare och domare och personer som bara vädjar till dem. Omvänd er till den sanne levande guden. Tillbe den enda som är värd att tillbe. Så kommer han rädda er. Vad gör de? De spottar på ett profeterna, de dödar profeterna, de förkastar profeterna. Sen sker en litet uppvaknande ibland. Men till slut, efter 1000 år, då får de konsekvenserna av allt det de har levt i. Vad säger det om Gud? Gud ger oss tid att omvända oss. Och dessen upptäcker ju då Daniel att fastän folket är hårdhjärtat, fastän nu har det katastrofen inträffat, så drivs de i exil. Men hans nådefulla och underbara upptäckt är Gud har gått i exil tillsammans med dem. Paulus skriver sin andliga son Timoteus detta. Är vi trolösa, förblir han ändå trogen. För han kan inte förneka sig själv. Visst, vi får ta konsekvenserna av våra dåraktiga beslut och våra idiotiska vägval. Men Gud går med oss ut i exilen. För fastän vi är trolösa så kan han inte göra någonting annat än att förbli oss trogen. Det är också värt en nick. Så den första starka förankringspunkten är just att få syn på och tro på och vila sin livstyngd emot Guds suveränitet och trofasthet. Det egentligen räcker, det här var ett nådefullt budskap. Nu kommer nästa punkt som är lite mer utmanande. För det leder oss till den andra förankringspunkten som gör att man inte kommer ur kurs. Och det är en övergripande livsvision. Det stod så här i texten. Daniel var emellertid fast besluten. Alltså allt talade ju för att Daniel och hans kompisar skulle assimileras och bli ännu ett nummer i statistiken av de som nu hade lämnat kyrkan. Eller hur? Alltså påfrestningarna är ju enorma på dessa unga män. De hade kommit till ett nytt land. De fick nya namn. Deras gamla namn påminner dem om tron på den sanna guden. Deras nya namn pratade om tillbeden av de nya gudarna. Så ni vet vad det gör med identiteten. Jag sa ju det, jag blir lite rubbad nu. De kallar mig Mange istället för Magnus, den store. Men de har ett annat språk. Får leva i en annan kultur. Med andra gudar. Hur kom det sig att de inte bara försvann? Jo, för de hade den här större livsvisionen som hjälpte dem att navigera bland alla dessa faror. Och de började inte med frågan om rätt och fel, om vad som är synd och vad bara som är olika kulturella sedvänjor. För de hade kunnat börja där och tänka, vad tänker de om det? Vad tänker de om det? Utan där de ställde sig den överskuggande frågan är, för vem lever jag? Och vad är det som är viktigast i mitt liv? Om Daniel på den frågan hade svarat min karriär eller mitt liv, så hade han nog inte tagit striden om maten. Daniels vänner, som vi mest är kända som Shadrach, Meshach och Abednego från alla söndagsskolor, lektioner vi varit på. De ställs inför en omedelbar avrättning om de inte böjer knä för de gudar som babylonerna tillbar. Det var ju alltså förkroppsligat i Nebukadnessar. Men då säger de någonting så helt fantastiskt. Alltså, vad är det som är viktigast i deras liv? Vem är det de tjänar, tillber och lyder? Alltså, nu står de och kungen blir vansinnig, för de håller på att ska spela en liten flöjtbit där då, det är typ deras lovsång, och då på en given signal ska alla böja knä. Och alla böjer knä utom tre personer som står rakt upp. Och det var så, för det första, man sticker lite ut i massan då. Och då sa de, om ni gör om det där, vi gör ett nytt försök. Om ni gör om det där, då ska ni avrättas omedelbart. Och så spelar de på sin lilla flöjt. Och alla faller på knä. För man har ju bara ett liv, eller hur? Men de står upp. Och då blir han galen. Och då säger de så här. Om ni vägrar att tillbe kommer ni genast att kastas i en brinnande ugn. Vilken gud kan då rädda er ur mitt våld, säger despoten, diktatorn Nebukadnessar. Shadrach, Meshach och Abednego sa då till kung Nebukadnessar, lyssna, för det första, vi behöver inte ge dig något svar. Vi är inte skyldiga dig något. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. Om inte, ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Vi böjer inte knä. Vi har ingen aning om det blir bra eller dåligt. Vi vet inte om Gud är framgångstillågsguden som bara räddar oss i alla livssituationer då. Men du ska ändå veta att vi har sett någonting och vi har upptäckt någonting som är det absolut viktigaste i livet. Det var inte pragmatismen eller må bra kulturen som styrde deras liv, utan tron på den enda sanne guden. Jesus säger så här: sök, vad säger han sen? Först. Sök först Guds rike, så ska ni få allt det andra också. Jag har under många år, jag kan ju läsa, jag är inte helt dum i huvudet. Men någonstans så har det liksom ändå, jag har tolkat det som, sök först Guds rike så får du avstå det mesta av det andra. Men så står det inte. Sök först Guds rike, alltså sök först och sen kommer det andra. Daniel och hans vänner, om vi tänker på det, de hade nog rätt spännande och stimulerande jobb. I den här supermakten hade ett väldigt troligtvis fina hem och gott ställt som första. Så det betyder ju att om man söker Guds rike först behöver det inte innebära att livet stympas. Men Daniel var fast besluten. Alltså, vad är det viktigaste? Vad är det som borde komma först? Och vad är det som man inte kan kompromissa med? För du märker att de är ju rätt smidiga, de här killarna. Men vad är det de inte kan kompromissa? För jag vet, det är oftast det viktiga och det goda som är det viktigastes fiende. Vi måste fundera över, vad är det viktigaste? Vad är det som är den övergripande livsvisionen i mitt liv? Den tredje förankringspunkten hör ihop med den andra. Och det är att leva medvetet kristet. Att leva medvetet kristet. Vi måste sluta upp med att vara naiva. Att leva utan andlig urskiljning. Daniel och hans vänner, om vi tittar på det, de tog ju till sig den här utbildningen. De lärde sig det nya språket. Och det verkar också som de accepterade de här nya namnen som de fick med allt vad det innebar. Men vid maten så drog de en gräns. Så det var inte så att de drog sig undan allt i tillvaron. De slöt sig inte i ett ghetto. De var inte rädda för kulturen och levde liksom i någon form av ängslighet och oro. Men de levde medvetet. Under andens ledning. Ledd av anden i bön och samtal. För de insåg, vilket är här en judisk grej då, med maten. Antingen så, det är ju framförallt att det kanske inte var koshermat. Men också att maten åts under form av avgudadyrkans former. Liksom. Så att vara en del av den måltiden innebar att man gick ner och precis som Samuel. Precis som Samuel. Ja. Jag vill bara skicka fram ditt namn där så att du också fick ditt erkännande. Ja, ja. Jag tänkte säga Sadrak. Det var det jag tänkte säga. Inte böjde knä, för att om de inte tillbör den här guden så vill de inte heller äta den här maten, för det innebär att då tillbör de den guden. För det, då skulle de inse att det kommer påverka oss. Det kommer forma oss. Det kommer göra någonting med vår själ. För somligt som vi tar in, deltar i, ägnar oss åt, kommer att forma oss till något annat än Guds tillbedjare. Kommer göra oss till människor som vi inte gillar och för oss åt ett håll dit vi inte vill gå. Men lever vi bara aningslöst, lever på, tar in allt utan reflektion, så kommer vi att formas av dessa makter och krafter som är så starka. Så vi måste leva medvetet kristet. Och det jobbiga och problematiska är att jag inte kan lämna ut det liksom bara så här. Här har du en lista på undvik detta. Utan vi måste under andlig urskiljning, samtal och bön i gemenskapen tillsammans orientera oss. Självklart under eget ansvar också. Men ibland behöver vi i troet mot Kristus säga nej också. Men då talar fruktan in i vårt liv. Och den här fruktan manifesteras den här överkammarherren eller överste kammarherren. För han, när Daniel säger så här, vi vill inte äta den maten. Då säger han, aj då. Om ni avstår från det, då kanske ni inte blir som alla andra. Då blir ni kanske annorlunda. Och det skulle gå ut över hans liv också. Men jag tänker att det var en rätt intressant kommentar. För det är den fruktan som börjar tala in i vårt liv. Tänk om vi på vissa avseenden i livet, vissa områden, sa nej. Hur framstår jag då i andras ögon? Vad kommer mina IKEA-kollegor säga om mig ifall de får reda på att jag har dragit en gräns där? Är ni med? Och vi vill inte vara unika, självständiga individer. Vi vill anpassa oss och tillhöra flocken. Jag ska till sist nämna två viktiga sanningar som handlar om hur vi lever med det kristet och som hjälper oss att överleva i Babylon. I Danielsboken kapitel 2 så hamnar de ju i problem hela tiden. Daniel och hans vänner. För den här despoten, diktatorn, har ju vissa drag av en annan ny ledare som har trätt fram. Han är helt oberäknelig. Så Nebukadnessar får en dröm. Och så vill han, för han känner att den har ett budskap. Så han säger till sina då rådgivare, berätta för mig vad den här drömmen betyder. Och då säger de, ja, det gör vi hjälper dig jättegärna berätta drömmen. Det tänker jag inte göra. Så till Nebukadnessar. Då blir det svårt. Ja, men då ska vi döda er, säger Nebukadnessar. Skrev han på Twitter bara. Så att de står inför en nytt liten klurig situation. Och då står det så här om Daniel. Då fick Daniel företräde för kungen och bad att få tid på sig. Så skulle han tyda kungens dröm. Sen gick han hem och berättade för sina kamrater Hanania, Mishael och Azaria vad som hade hänt. Och han uppmanade dem att bönfalla himlens Gud, att visa barmhärtighet och låta dem veta hemligheten så att inte han och hans kamrater och alla andra visa i Babylon skulle mista livet. I med och motgång, i nöd och lust behöver vi församlingen. Är ni med? Han tog inte kampen själv, utan han insåg, nu är det kris, nu behöver vi hjälp från Gud. Då går han till Hanania, Mishael och Azaria och säger, hjälp, låt oss dela detta tillsammans, låt oss be tillsammans. Att få berätta vad som händer, att få hjälp i bön, att få skratta, att få gråta tillsammans. Vår tro överlever inte på egen hand. Vi behöver de nära vännernas gemenskap. De här samtalen där man får dela det som är glädje och framgång. En ny befordran, ett nytt barn, men också motgång. Jobbet jag inte fick, sjukdomen som jag inte blir av med, den psykiska ohälsan som bara verkar förvärras och så vidare. Vi behöver de nära vännerna. Och vi har ju det i Johanneskyrkan genom våra husförsamlingar, men det kan uppstå på så många olika sätt också. Så det är något som hjälper oss att överleva i Babylon. Att medvetet leva kristet. Nämligen att prioritera församlingen. Och det andra, det var att, ni märker ju så här, om vi tänker att han upplever Guds suveränitet, Daniel, att Gud är allsmäktig och är på hans sida. Men han hamnar om och om igen i svåra situationer. Precis som vi gör. Nu är en ny svår situation. För nu har han fått ett framgångsrikt jobb. Och vad händer då med vissa kollegor? De blir avundsjuka. Har ni varit med om det någon gång? Inte jag, för jag har aldrig haft något framgångsrikt jobb. Men jag kan ju se på några av er. Det är jag som har varit avundsjuk. Och han hamnar i en sån situation där de vill klämma åt honom. De vill liksom få bort honom från den positionen. Så då kommer de på en smart plan. Alltså samma grej igen. Att man måste tillbe kejsaren och inte någon annan gud. Och så de gör en sån här test att under 21 dagar så ska vi bara tillbe kejsaren. Ingenting annat. Ingen får inte hålla på med någonting annat. Än en bekanessa. För de hade sett på Daniel att han böjde knä varje dag. Och bad mot Jerusalem, alltså mot hebreernas gud. När de får, när kan satt skriva under den förordningen, han skickar ut den på Twitter igen bara, ni måste bara tillbe mig. Vad gör Daniel då? Jo, då står det så här. När Daniel fick veta att en sådan förordning hade utfärdats gick han hem. Fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem och de stod öppna då. Och där föll han 3 gånger om dagen på knä och bad och tackade sin gud som han alltid gjort. Och de ser ju honom och anmäler honom och han hamnar i lejongropen, men den andra story. Men som han alltid gjort. 3 gånger om dagen riktar han sig mot Jerusalem, påminner sig om vem är han, vem tillber han. Våra vanor och praktiker och traditioner gör oss till de människor vi är. Det vi brukar göra formar oss. Antingen underminerar den vår tro eller underhåller den vår tro. Så vi bör fundera på vad är det för praktiker, vanor som vi har lagt oss till med. Och de här vanorna, praktikerna formar oss under lång tid. Det går väldigt sakta, men säkert händer någonting med oss. Så börja leva medvetet i Kristus. Varje morgon korsets tecken över din kropp påminner dig om jag tillhör Kristus. Bordsbön. Lyssna till ordet. Reflektera över dagen. Ni vet, ni bara hitta på vad som helst. Kristna praktiker. Små handlingar. Daniel var fast besluten. En livsövertygelse som vilade i Gud, i hans suveräna makt och allestädes närvaro och trofasthet. Och de blev ett tecken på det, för omgivningen. De var ju väldigt framgångsrika ett jobb, men det här var på något sätt också ett tecken på att Gud välsignade dem och var med dem. Och även vi kallas som kyrka att vara ett hoppets tecken för världen. Så må Gud förnya oss genom sin ande, så att vi som hans församling blir ett tecken på Guds makt